Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves. Ooh, Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never
shall be slaves. Hej och välkomna till avsnitt 143 utav Svenska FPL-podden. Vi gör oss redo inför Game Week 13 och spelar in idag tisdagen den 23 november. Som vanligt så kommer vi kika in i våra lag och hur det gick i Game Week 12, men även diskutera lite hur vi blickar framåt för våra egna lag. Vi kommer prata veckans punkter och kolla lite närmare på den här tyngre försvarsleden som många börjar lägga mer och mer pengar på. Är det rätt väg att gå och hur tungt ska man gå? Vi kommer med nya rekommendationer, har en kaptensdiskussion inför Game Week 13 och avslutar med era lyssnarfrågor. Och vill väl påminna om att vi är nominerade i Guldpodden i tre kategorier. Årets podd, årets idrottspodd och årets fritidshobbypodd. Och jag tror att det är sista veckan för att rösta. Så om ni inte har gjort det skulle vi bli jätteglada om ni går in och kastar in en röst där. Det hade varit väldigt roligt att plocka hem någon av kategorierna. Det hade betytt mycket för oss. Men Fredrik, du är med mig. Stefan har lite sjukdom i familjen.
Det lät som någon hemsk magsjuka där, så att den håller vi oss gärna ifrån och så får vi hålla koll på spakarna, du och jag.
Ja, eller hur? Du brukar bara plocka gröna pilar och gröna pilar, men det är röda pilar nu, men det är inte jättemycket mycket att skämmas över. Du har en overall rank på 4300 någonting.
Ja, här är andra gången den här säsongen röda pilar, men som du säger, den är så pass liten den röda pilen att jag kan ändå leva med den, med tanke på att jag sparade bytet istället för att göra det där Havertz till Jota bytet så sparade jag in på det, och hade jag gjort det så hade det kanske varit break even i alla fall mot average, men det gick lite bättre för det i alla fall.
Ja, lite bättre. Du tog ju 70 poäng när Game Weeken, jag tog 75. Jag sparade också bytet. Ligger hyfsat still, faktiskt lite gröna. Jag ligger 34 000 i overall rank ungefär, så 30 000 platser bakom dig, och ja, det motsvarar ungefär 30 poäng i spelet. Så ja, men jag är helt nöjd. Jag förstår att du är nöjd som ligger där liksom inom topp 5 000, men ligga 34 000 overall rank i det här läget. Nej, jag kan inte vara mer än nöjd. Och som sagt, med ett sparat byte och nu två fria. Och det kan jag väl säga på en gång. Jag har inga fria byten för de är redan avtryckta. Jag vet inte vad jag sysslar med. Jag pratar väl alltid om att liksom ta det lugnt. Speciellt om det är Europaspel, vilket det är den här veckan. Champions League drar igång idag tisdag. Men, och jag rekommenderar ingen att göra det. Jag kände bara att jag hade ju liksom en väldigt inplanerad väg att vandra. Och ja, det var ju att Havertz skulle ut och att Williams skulle ut. Och jag såg liksom egentligen ingenting som skulle göra att jag inte skulle vilja plocka ut Havertz. Och liksom de byten jag ville göra, det var även få ut Brandon Williams och stärka upp. Så att Smith Rowe in och Cancelo in. Och båda de skulle stiga i värde. Williams stod så här, skulle kunna sjunka. Jag kände, jag gör. Det är väl liksom, ja, det som skulle kunna bita med arslet är om Cancelo skadar sig egentligen. Men annars är det inga byten. Är det någon annan i mitt lag som skadar sig, så har jag ändå bänk för det. Och jag skulle kunna tänka mig ta en minus 4 om det skulle vara så. Det hade inte varit hela världen. Så att, ja, jag tryckte av de bytena. Så ja, sitter fortsatt kvar med Cristiano Ronaldo i bygget. Jag vet inte. Jag avvaktar väl där. Just nu så tänker jag liksom inte ta någon minus för att göra han till en Kane eller motsvarande här i den här veckan. Jag tycker minuspoängen håller jag mig ifrån. Skulle såklart kunna göra honom till en Kane inför Game Week 14. Då Spurs har de här dubbla hemmamatcherna mot Brentford och Norwich. Samtidigt kanske sitta kvar. Vi får väl se vad som händer. Solskär är ju borta. Vi ska inte prata så mycket om det i den här podden. För ja, det är så oklart. Egentligen som det ser ut just nu så är ju hela tränarstaben kvar. Det är ju bara Ole som har gått. Det pratas en del Pochettino. Det pratas om man kan lösa honom nu. Annars att det ska komma in någon form av interimlösning. För att det är ju liksom förstöker. Vi får liksom se vad som händer. Jag förväntar mig ingen större förändring i Uniteds spel. Så länge liksom den gamla tränarstaben som Ole hade roddar allting nu. Det är ju bara att det är Carrick de zoomar in på snarare än Solskär. Så att,
Nej, men det är väl framförallt när det blir... När vi får en färdig lösning, och om det skulle bli till exempel Pochettino och att det blir en rockad där Zidane går in och tar PSG och Pochettino tar United. Ja, men då kan det ju bli intressant att börja snacka om vad kommer att hända nu, hur kommer det påverka spelare. Men att, som du säger, att Carrick styr skutan istället för Solskjaer, det är av taktisk betydelse kanske inte jätteintressant egentligen.
Nej, och sen så visst, även om Pochettino kommer in, det kan ta lite tid och liksom få en sak att komma in så här mitt i säsong. Vi ser på Conte, det är också en anledning till att jag inte liksom ser på byta Ronaldo direkt till Kane. För att det har ju liksom inte sprudlat om Spurs, varken om Kane, Son eller laget i stort. Tyckte väl liksom att andra halvleken då såg ganska lovande ut för Kane här i helgen, men inte någon explosion, och jag känner inte att jag liksom behöver ta någon minuspoäng och heller inte liksom måste få in honom sådär. Men jag tror ju, det är ju min känsla, att jag tror att de kommer bli bättre och mer intressanta ju längre det går. Så att ja, vi får se vad som händer. Det är sköna med att avvakta här, men just nu är ju liksom så här, att nästan jag börjar kika på vad kan man göra om man växlar ner Ronaldo även trots Uniteds fina schema och går till det här otänkbara tidigare att liksom spräcka min vad ska man säga, ram med att ha en premium forward när man placerar ut dem. Jag kollade lite och göra tre, om jag med tre byten skulle kunna få en Sissoko till en Foden och göra liksom till och med Livramento till en liksom ännu mer premium backlinje än den jag redan har, eller göra göra en Semedo till Chilwell eller ja sådär. Så det går att göra ganska mycket roligt om man plockar ut honom, samtidigt så stökar det till bygget lite. Jag avvaktar med den. Jag, som sagt, jag har redan gjort mina byten. Du sparar ju ditt och sitter med två fria. Så jag antar att Havertz ska bort nu, eller?
Så är det ju. Havertz kommer ju att ryka. Och det är väl egentligen där jag velar lite. Kommer att göra ett backbyte, tror jag, om det inte kommer några skador nu. Och då kommer Cancelo att komma in. Och så sitter det lite pengar på banken. Så att jag kan i princip göra Havertz till antingen Jota eller till Gallagher, som jag av någon outgrundlig anledning ännu inte har i bygget. Jag får se lite här. Jag vill höra lite mer news. Nu skulle ju Jota ha siktats och träna igen, men jag vill höra liksom att han är definitivt tillbaka. Nu Liverpool har ju som sagt en del skador och nu ska man spela någon obetydlig CL-match i veckan. Jag hoppas att man vaskar hela skiten och bara skickar ut Nico Williams och Gordon och Bradley och allt vad de heter. Framförallt att inte Jota liksom riskas.
Nej, jag kan inte se att han ska riska Jota nu. Även om Firmino ryktas vara tillbaka tidigare än väntat. Och jag har liksom ett uppkommande afrikansk mästerskap. Även om det är en bit bort. Jag tror liksom, om Jota klev ut lite så här småskador. Det räcker ju att han skulle lite ha lite nageltrång egentligen. För att vila honom in i en sån här helt obetydlig match. Nej, det kan jag inte tänka mig att Klopp gör.
Nej, det tror inte jag heller. Det hade varit gött att få typ liksom, åtminstone presskonferensen inför helgen. Men gärna kanske nu redan midweek här efter matchen eller någonting. Att Jota ändå ska vara redo för helgen. Då lockar ju det bytet väldigt mycket. Och då sitter jag där en vecka till utan Gallagher. Men det är, någonstans där kommer jag nog landa. Cancelo och Jota in mot Havertz White kanske.
Ja, men man behöver inte, även om jag pratar upp Gallagher väldigt mycket, så det är väl ingen spelare man behöver liksom ta massa minus och liksom verkligen göra allt för att få in. Jag tycker han är bra, men ja, det är Aston Villa, nu är Game Week 13, det är väl en okej match, men alltså, ja, jag förstår att du vill ha honom, jag gillar honom så mycket, men ja, jag hade ju prioriterat att ta in Jota om han nu blir liksom konstaterat att han ska spela.
Liksom det som talar för Gallagher är ju priset där och då har jag blivit lite så här bortskämd med. Har 1,7 på banken liksom och väljer jag att gå på Gallagher istället för Jota, ja, då sitter det 1,6 på banken och de kan vara ganska värdefulla där. Jag har ju varit inne tidigare på att om man som jag sitter med både Wilson och Jimenez här som ska in i riktiga mumma-matcher mot Burnley och Norwich och sen kommer stupet. Och då vill man kunna växla ut dem och då behöver det inte vara fel att sitta med någon miljon på banken så att man kan liksom ta sig till nu är Bamford och Calvert-Lewin känns kanske som att den bryggan blir lite för lång och då kanske man måste mellanlanda i, vad vet jag, en Gabriel Jesus eller någonting och då kan den där miljonen vara avgörande. Så att det skulle kunna göra att jag ändå väljer att gå på Gallagher. Så jag har inte riktigt bestämt mig än hur det blir om det blir. Men Cancelo känns given att ta in faktiskt.
Ja, men det låter rimligt. Jag har ju redan plockat in den här veckan. Det är jobbigt att inte ha någon. Vilken fin framspelning jag gjorde mot Sterling. Eller till Sterling. Du nämnde Wilson där lite kort. I förra poddavsnittet gick vi igenom avstängningsläget och jag flaggade lite för Wilson stod på 3 gula. Nu tog han sitt fjärde. Och ja, skulle han nu ta gult mot Arsenal, då missar ju Norwich hemma i Game Week 14. Den hade varit jobbig, va?
Den hade varit jävligt jobbig faktiskt. Nej, det får bara inte hända liksom. Men det är ju långt ifrån omöjligt verkligen.
Jag kommer sitta och jobba ostskiva på Wilson mot Arsenal. Det kommer jag. Ska vi säga det att Stefan han sparade inga byten. Han tog minus 4. Blev röda pilar för honom. Han ligger plats 130 000 i overall rank. Och som sagt, om jag ligger 30 poäng bakom dig så ligger Stefan 30 poäng bakom mig ytterligare. Så att det går liksom, om Stefan tar 30 poäng mer, då avancerar han 100 000 platser. Typ. Om jag tar 30 poäng till, då avancerar jag inte, såklart inte lika mycket, men då avancerar jag 30 000 platser. Så ja. Så ser det ut, men vi ska tacka våra partners Olka Sportresor, Nakata.se, Unisportstore.se och Glenn Sportsbar. Och kan väl även passa på att säga det, det är väl ingen som har missat det, vi går in i Black Week, så kika in på Unisportstore.se, det finns riktigt bra läge att göra en bra affär om du ska köpa fotbollströjor eller utrustning i form av fotbollsskor eller vad det nu må vara. Även Nakata.se kör ju Black Friday, så att där kan man gå in redan nu och registrera sig och få förtur på de Black Friday-priserna. Så att kika in på Nakata.se och reagera så att ni kan plocka hem någon riktigt schysst tisha eller print till ett bra pris här för det släpps till kleti och pleti och det tryck eller den tröja du vill ha tar slut. Yes, vi ska även nämna vår Patreon, patreon.com/svenskafpl. Ni som vill får jättegärna stödja oss där. Vi har ju den här utlottningen av presentkort på Boxing Day. 2500 kronors Olka Sportresor där alla Patreons är med i den utlottningen. Och framförallt så slår jag egentligen slag för vårt community som vi har för de som väljer nivån 25 eller 35 kronor i månaden via Messenger. Den tråden är väldigt mycket bra managers som kommer med råd utöver du och jag och Stefan som är aktiva där och hjälper till att svara på frågor och ja, men ha allmänt gött snack där.
Och sen ska jag också nämna det att även om det är för sent att gå med och vinna priset så är ju priset i all ära. Vi sa väl 500 spänn på nakatär.se till den som vinner Patreon-ligan. Men äran att vinna Patreon. Jag kollar igenom mina miniligor och eftersom jag har fått en helt okej start så är det etta och två och två. Sjua, vad kan det? Okej, svenska FPL-podden Patreon. Visst, det. Ja, men ska vi ge en shoutout till Olle Hultqvist som leder? En overall rank på 18.
Ja, det är okej. Okay.
Det är okej. Okay. Ja. Men det liksom det stannar ju inte där utan tvåan där Dala Tigers, Lars Hedbom, ja men overall rank på 254. Och det här är ju liksom många av de här gubbarna är ju faktiskt med i vårat community, i våran messenger-tråd. Så att som du säger, det är liksom inte bara vi som nördar ner oss i det, utan det är ju faktiskt världseliten får vi väl kalla dem.
Ja, det får man verkligen säga. Om man ligger i plats 18 i världen så är man nog i världselit. Ja, men det ska hålla också. Det är 38 game weeks. Så att, vi får väl se om Olle lyckas knipa den där Patreon-ligan. Eller om det är någon som jagar i kapp honom. Det är ju liksom, även om man ligger där uppe så det är bra konkurrens.
Ja, det är tur man inte har alla de här som man har 6 stycken för sig. Jag har ju några där. Henrik Mattsson vet jag har några. Är ett par miniligor till så att det blir ju till att jaga här nu. Men det är kul, det är roligt. Det är ju väldigt härligt att se att det är fler än vi som gillar att nörda ner oss i fantasy.
Det är det. Vi har en uppkommande poddresa för våren. Ni har hört om den, London, Crystal Palace Arsenal på Sellers Park 1-4 april. Se till att boka om ni inte har gjort det redan. Kul, det trillade in. Någon ny bokning här fick jag ett mejl från Olka precis innan vi skulle sätta oss och podda idag. Så se till att säkra upp era platser om ni inte redan har gjort det. Och ni läser ju om hur man bokar och allt som ingår och sådär på vår Facebook-sida. Bra, ska vi med det hoppa in i veckans diskussioner, Fredrik?
Ja, men det tycker jag vi gör. Och jag tar mig friheten att börja där i vad vi väl får kalla för, det låter ju lite klyschigt kanske, men Big at the Back. Ska vi inte börja där?
Jo, men det tycker jag. Det är många som går mot en mycket tyngre backlinje och mer pengar investerade än vad man har gjort på någonsin egentligen. Vi har ändå spelat det här spelet i 15 säsonger, så att, men nu lastas det in pengar i försvaret.
Ja, och det är väl en konsekvens av att det har blivit mer populärt att spela med wingbacks både i 3 och 4 och 5 backslinjer ska vi väl säga. Så att ja, flesta sist i ligan sen starten 2018-2019 säsongen, det är Trent Alexander-Arnold från högerbacken, och nu då säger jag högerbacken inom situationstecken, för det är klart att heatmapsen på Trent Alexander-Arnold, Joao Cancelo, Reece James, Ben Chilwell ska vi väl, han är ju kanske den som faktiskt har den mest offensiva heatmappen av alla de här. Ja, men den är ju faktiskt riktigt remarkabel. Reguljon kan vi slänga med där också. Det går att gå riktigt tungt tillbaka, och frågan är ju liksom, är det ett läge nu där det faktiskt liksom inte är helt dumt att växla över på 5 tunga kanske ytterbackar, eller ska man ta någon mittback där? Där finns det ju liksom fem premiumbackar, så kan man väl säga i alla fall. Mm. För det är klart att det här finns ju lite vägval att göra. Du kan ju börja med att välja att om jag vill gå big at the back, fine. Okej, okay, nu har du valt big at the back. Ska du bara gå på ytterbackar eller vill du kanske få med dig någon, något safe pick? Och så säger man typ Diaz och så var han bänkad senast. Mm. Men om vi nu ändå tänker oss att han får liksom gestalta någon form av mer säkert val. Hur tänker du där liksom kring om du hade gått på, hade suttit liksom med byten eller wildcard eller på något sätt liksom tryckt in fem big at the back. Hade du gått bara ytterbackar eller hade du slängt med någon av mittbackarna?
Ja, vi kan väl, vi fick ju faktiskt frågan från vår Patreon. Du nämnde ju honom, Henrik Mattsson där, som är en väldigt duktig FBL-coach. Han skriver det, tätt matchande, väntar och roterandet kommer mer eller mindre öka de olika lagen. Om du inte redan sitter med de fyra gyllene ytterbackarna, och då syftar han väl till dubbel till Chelsea, James Cancelo, eller James Chilwell och Citys Cancelo och Trent. Är det verkligen läge att byta in dem nu mot mittback istället för att ta in mittbackar som Rydiger och Diaz som bör klara tätande matchande? Och det är väl den frågan du ställer mig nu. Och jag har väl inget givet svar. Men du nämnde det att vi såg en rotation på Diaz. Jag tror ju det här täta matchandet faktiskt att Diaz kan få någon vila. Kanske inte lika mycket som ytterbackarna. Samtidigt har vi sett liksom att Cancelo, han har ju spelat varenda minut. Så att jag går nog på uppsidan ändå. Men det beror ju på alltså hur man väljer att fördela sina liksom pengar i övrigt. Har man en liksom spelande bänk eller har man gått på liksom en superbillig icke-spelande anfallare och ja, men sådana spelare, ja, men då kanske finns något case för att gå på en Rydiger eller Diaz istället för något av dem. Men jag tycker uppsidan är så pass mycket högre på de här ytterbackarna att det ändå är värt det. Jag vet inte om du delar min tanke, eller för jag ser inget problem med att liksom bara gå på ytterbackar och så får man räkna med att men en eller kanske till och med två i vissa fall kommer att roteras en game week, men att man får lösa det med sin bänk helt enkelt.
Jo, men jag var inne lite här på nu när jag ska göra mina byten. Alltså jag har råd att plocka White för att ta in Cancelo. Men det finns också ett case för att om jag vill ta in Jota men ändå ha pengarna på banken, göra Diaz till Cancelo. Det kan ju tyckas som lite av ett sidledsbyte, men det är ju ändå relativt olika typer av spelare med en liksom jätteoffensiv wingback och en ganska statisk mittback. Och ja, man vet om precis som du säger, så beroende på hur bygget ser ut. För min del så har jag ju valt bort, jag har ju bara en premiumspelare i Salah. Vilket ju gör att alltså Jimenez, Wilson, Tony, Smith Rowe, Havertz, Rafinha, Salah, det finns liksom inga 4-5-er i mittfält och anfall, så att bänken blir liksom, ja, den blir så pass bra att jag kan ta bänkningarna, och jag tycker någonstans att det kanske där i svaret ligger. Sitter du med bänken som är liksom bra där du känner att jag får in liksom Ivan Toney eller vem det nu är när du får in, då är det väl bra mycket bättre. Får in Josh Brownhill, får in Moussa Sissoko, då hade jag kanske valt att liksom säkra lite mer. Så att, precis som du säger, det finns nog inget tydligt svar som gäller liksom för alla, utan lite beroende på hur man har byggt upp laget i övrigt.
Mm. Och det där alltså, jag tror att faktiskt det här kan vara en fördel för de som inte har spelat supermånga säsonger. För mig känns det jättekonstigt att kolla liksom på att spela en fembackslinje eller en fyrbackslinje till och med. Ja, men det är för att man är liksom så invald att nej, men det gör man liksom bara inte. Men om vi ska vara helt ärliga, så att det är ju inte ens försvarare vi pratar om. De står som försvarare i spelet. Men du var inne på Trent Salah sist. Ja, men i Chelsea, vilka är det som gör mål? Ja, men det är liksom ytterbackarna. Jag ser dem liksom som offensiva spelare. Om du vill välja att kalla dem mittfältare eller anfallare, ja, det är väl liksom upp till dig. Men den enda liksom, det som är grejen är att ja, men om Trent hade stått som mittfältare, vad skulle han vara prisad då? Och liksom det är mittfältare som får poäng för hållna nollor. Så att, och hålla nollor är ju värt lika mycket som att göra mål. Så nej, och dessutom spelar de i sådana lag som håller nollan väldigt ofta. Ja, det precis, gör de ju superintressant. Det är inte Matt Ritchie i Newcastle vi pratar om liksom, för att gå och bygga ett back. Eller någon Luka Dign i Everton där det liksom, regnar in bollar stup i kvarten. Utan det är liksom Tuchels... Chelsea som håller nollan mest hela tiden. Vi har ett Guardiola City där liksom de släpper till extremt lite chanser och Klopps Liverpool där. Så att alltså, jag tycker verkligen att det finns case för att gå stort. Kan väva in ytterligare en lyssnarfråga. Torbjörn Olsson är inne på det liksom att ja, men nu har vi pratat om den här liksom gyllen, Cancelo, Trent, James Chilwell och sen många City med Livramento. Men kan det liksom vara att gå liksom hela vägen? Kör fembackslinje med sig. Ja, men utöver Trent, Cancelo, James och Chilwell. Gå på typ en Reguilón eller en Diaz. Eller liksom någonting sånt. Ja, jag såg bara köra den här fembackslinjen. För om man kollar liksom. Ja, men Reguilón är inte premium på det sättet. Den har vi prisat 5,1 nu tror jag. Kolla vad jag får för 5,1 på mittfält eller som forwardsidan. Ja, han spelar ju som en mittfältare, men han får poäng för nollor. Och visst, han kanske inte spelar i det bästa försvaret. Samtidigt Kontebyggen brukar vara rätt tajta bakåt och Reguilón ligger långt fram, så det kommer nog trilla in en del nollor och så hur resonerar du där?
Ja, men jag kan absolut se uppsidan. Det är den enda liksom, inte faran, men det enda som talar emot det är väl egentligen att, och det är väl också backat mycket av historiken, att man brukar inte vara så jättesugen på att lägga så mycket byten här bak. Men nu är det ju där vi sitter och blickar och det kanske är så att det är i backlinjen man ska lägga byterna om man nu liksom har halkat lite efter i det här. För det finns ju fortfarande folk som sitter utan Trent, utan Reece James, uppenbarligen du och jag är inför den här gameweeken utan Cancelo och ja. Har man råd med det liksom? Vi såg ju bara de som satt med trippen James, Trent, Cancelo. Det var ju 40 poäng typ i förra gameweeken. Så det är ju de som har straffat den allra mest hittills. Så det är klart att det kan vända. Men vi ser ju inga tecken på det just nu. Det luriga kring det här, det är ju om vi hamnar i ett läge där vi liksom känner att nu vill vi snabbt härifrån, för då finns det liksom inga snabba vägar, för pengarna är så pass utspridda. Men å andra sidan, vi är i slutet av november nu, det kommer ett nytt wildcard här om en dryg månad. Och då får man kanske överleva fram tills dess. Men det ska sägas, det är många game weeks och vi vet ju med det här spelet, det kan svänga snabbt. Ett hattrick av Harry Kane, Ronaldo får en ny tändning, sätter två bollar och helt plötsligt sitter vi där och pratar om två premiumanfallare och då är det jobbigt att sitta på liksom jättetung backlinje. Så det ska man ha med sig. Att det är ju inte helt utan risk. Du bara trycker in Trent, James, Diaz, Cancelo, Chilwell. Liksom, maxar backlinjen. Då ska man också veta att det någonstans så kommer det ju att kännas. Du kommer inte bara kunna ta in Ronaldo och Kane hux flux. Så du kommer förmodligen inte kunna göra det med två. Kanske inte ens med tre byten. Ja, där någonstans får man nog göra avvägningen skulle jag säga.
Jag skulle säga, sitter man med en sån fembackslinje, ja, men då har man ju bara Salah som enda premiumspelare. Det kan till och med vara så att man sitter med icke-spelande spelare på bänken. Kanske tredje plats på bänken. Jag säger inte att det är fel, för att det är sällan man behöver använda den tredje spelaren i alla fall. Men i det här fallet, om man sitter med en icke-spelande tredje spelare, om man har gått liksom på den här ytterbackslinan där i det här tajta matchen, så skulle det mycket väl kunna bli någon game week, men som man inte får ihop lag, men ja, det kanske får vara. För mig är det ganska enkelt, tycker jag, om jag ska svara Torbjörns fråga med liksom fembackslinjen. För mig är det inte aktuellt, och det har väl att göra med att jag har haft Livramento sedan han kostade 4,0. Jag ser ingen anledning att byta ut honom för att ta in någon försvarare som kostar om en Reguilón då 5,1 eller ännu högre upp. Det ser jag inte. Om man däremot inte har gått på Livramento, jag var inne på det förra veckan. Jag vet inte om jag tycker att det är läge att ta in honom för 4,5 eller vad han står i nu. Utan då skiljer det ganska lite att gå upp till en Reguljón. Då kanske jag ser ett case för att göra det. Men det är många som har liksom varit med på Livramento under en väldigt lång tid. Och då tycker jag att jag ser inget problem att ha honom. Sen så visst, det är frustrerande för att det är ganska ofta om man sitter med den här feedbackslinjen som vi pratade om att Livramento kommer sitta på bänken och förmodligen ta en del poäng och komma in i konkurrenters bygge. Men det får man bara liksom suga i sig, tror jag. Jag har inga jätteproblem med det, utan är bara nöjd med att ha den liksom uppbackningen, och behöver jag plocka in honom en vecka så får jag in honom. Det är jättebra. Och i vissa veckor kanske jag till och med väljer att spela honom, att man startar alla fem försvarare beroende på hur liksom det ser ut för övriga laget. Men för mig är det inte aktuellt att liksom plocka fem backar. Jag tycker att jag har gått långt när man går mot fyra. Att gå fyra, jag tycker som sagt inte att det är fel. Och det säger jag med anledning av, som sagt, jag ser dem inte riktigt som försvarare. Jag ser dem faktiskt som offensiva spelare med bara bonusen att de får poäng när nollorna hålls. Och att de då spelar i de här lagen som håller nollor. Liksom, ingen blir chockad om, ja, men som City går in i ett jättefint spelschema nu, att de skulle hålla nollan i liksom 3-4 matcher på raken. Det är ingen som blir liksom direkt chockad över det. Och sen så som sagt chansen på offensiv utdelning, och blir det en nolla offensiv utdelning, ja, men då är bonusen där också ganska ofta för de här spelarna, det har vi sett. Så det är ju jättefina spelare. Det är svårt att liksom släppa det riktigt.
Avslutningsvis där då, hur om man ställer dubblarna mot varandra, dubbelt Chelsea försvar i say James och Chilwell kontra Cancelo och Diaz. Det blir ju liksom en ytterback och en mittback mot två ytterbackar. Men jag tänker att spontant man kikar på det så är det kanske lätt att hamna liksom att jag tycker nog att Chelsea-spelarna ser mer intressanta ut. Det är mer offensiva positioner, de är lite billigare. Det finns liksom en del bra case för det. Men så kommer ju Citys spelschema ändå. Som, hur mycket liksom tungt väger det i din vågskål? Att de ändå går in i ett ganska trevligt spelschema här närmsta 7-8 gameboxen.
Det finns väl där på något sätt spelschemat. Håller ändå liksom Chelsea-backarna där i James Chilwell högre. Jag tycker att det är den backlinjen jag helst vill ha. Skulle det vara så, jag sitter med Diaz redan och liksom har uppdubblingen i Cancelo och Diaz istället. Ja, men då gör jag liksom inget byte och går in och pillar. Det är som du säger, jag vill liksom inte offra byten här i backlinjen. Och det är också en fördel med att gå in. Sitter du med Trent, Cancelo, James Chilwell och en Livramento, ja, men då kan du typ fokusera alla dina byten på mittfält anfall och liksom sitta och ta in hand för de här korta två veckorna. För man känner att men försvaret behöver inte göra någonting åt som ingen bryter benet. Jag gillar Chelsea-dubben mer. Hur ser det ut för dig?
Jag är väl egentligen på det tåget också, men nu sitter ju jag med Diaz i mitt bygge och hinner på att plocka White mot Cancelo, och då hamnar jag ju i City-dubben ändå.
Det är inte fel, du sitter ju inte dåligt inte där.
Så är det ju liksom. Men å andra sidan är jag ju inte beredd, då har jag ju någonstans utestängt Chilwell. Så att, ja, det är,
den andra saken är väl så här, om man ska ta det ytterligare ett steg. Jag har svårt att se att jag vill få in mer än en offensiv Chelsea-spelare i form av liksom, ja, med Lukaku eller Mount eller vem det nu skulle kunna vara som dyker upp. I City skulle jag absolut kunna tänka mig att dubbla upp offensivt, alltså ha Cancelo och sen så, du var inne på Jesus och prata, och så har vi Foden. Det skulle kunna vara Foden och en Gündogan på mitten. Tycker Gündogan har sett rätt intressant ut på senare tid och sådär. Det är också något som skulle kunna väga upp det. Men det är så här, verkligen så här små grejer. Jag tycker man får se lite sitt bygge. Och du som inte har Cancelo, ja, men du ska absolut plocka in den här veckan, tycker jag.
Ja.
Och det har du ju själv redan bestämt dig för. Men och då är det så liksom att White B kan se, ja men då har du gått upp dubblingen där, och då får man väl liksom acceptera att man inte har upp dubblingen i Chelsea, om man inte går den här liksom hela vägen ut och kör den här fembackslinjen med dyra spelare. Men du är väl samma som mig, att du har suttit med Livramento sen väldigt tidigt.
Ja, men precis, en tidigt, och kanske så att jag tjoffar jag in liksom fyra premiumbackar, så känner jag mig, ganska mätt på det liksom. Om man äter en trerätters behöver man inte trycka en halv prinsesstårta liksom. Man kan känna sig ganska nöjd och mätt, också för att det ska finnas någon liten escapeway iväg. Jag tycker ju ändå fortsatt att Livramento är en så pass liksom, ja men, bra femte back, för som du säger, det är ju ganska ofta ändå som det finns folk framåt man vill lira ändå. Mm. Så att han hamnar på kvisten, och då är det så här. Ja.
Det blir en ganska lång diskussion det här, men en sista sak jag ändå vill nämna här, för det är en vanlig så här grej man hör bland i liksom Twitter-communityt, att ja men de här spelarna vi pratar om nu, ja men de har ju alla, och liksom det är ett så här template-lag. Och alla har inte de här spelarna till att börja med. Sen att det är högt ägda spelare, ja det är det absolut. Men det är många som säger det, ja men med liksom ett så här fullständigt template-lag så går det liksom inte att avancera. Jo, det gör det visst. Det är bara att kolla den här veckan. Folk som satt med, ja men med live FBL som man liksom kan följa, där rankar de ens template-lag. Och har du liksom en jättehög template där, så hade du avancerat mycket. För det handlar ju egentligen, det de väger, det är ju, ja men, Cancelo är väldigt högt äg, Chilwell är väldigt högt äg, James är väldigt högt äg, men av alla de som äger inte de andra. Jag hade inte Cancelo, du hade inte Cancelo förra veckan, nu plockar vi förmodligen innan båda två den här veckan, men att ha liksom just den här fembackslinjen som vi pratar om nu, men den är inte liksom, det är ändå inte template. Visst, det är många som ligger högt upp som har den, eftersom de har presterat så pass bra, och de som ligger högt upp har mycket poäng. Men det är absolut en liksom osanning att man inte kan avancera med ett så kallat template-lag. Håller du med mig i det?
Nej, ja men verkligen, och vi brukar ju prata om, vi pratar ibland om differentials, och att ja, men det kan vara med en ägarandel som är under en viss procent. Men så har vi också pratat om det här med liksom indirekta differentials, att det kan vara uppdubblingar eller upptripplingar eller vad blir det här, kvadrupplingar. Så så här. Det är ju också en typ av differential. Jag skulle säga att sitta på, alltså big at the back är ju verkligen en form av differential. Så att... Har du koll på din template-siffra på livefpl.net eller?
Nej, inte så där på stående, stående fot. Har du koll på din?
Ja, men jag ligger på 68%, och då får man ju till det då liksom någon form av, jag vet inte om du kommer ihåg från om det kan ha varit Championship Manager 0102, när man fick se hur länge man hade spelat effektiv tid, och så fanns det en kommentar till så här, byt kalsonger, det är dags att gå och käka. Det är lite sån kommentar till. I mitt fall så är det moderately differential. Så att det är väl liksom någorlunda liksom sticker ut. Men 68%. Ja, det är ändå intressant att kunna kika. Precis som du, men vi ändå resonerar kring, så tänker jag att sticka ut handlar liksom inte bara om att byta in spelare som ingen annan har. För att spelare som ingen har, då, så är det av en anledning. Liksom the wisdom of the crowd, den gäller ju i ganska stor utsträckning. Men just det att hitta kombinationer, det är någonting som jag tror på.
Jag kollade snabbt nu, 72%, så jag är lite mer template, moderately template är jag. Det kan man gå in och kika på om man vill det, livefpl.net, och skriver man in sitt lag-ID där. Yes, vi ska gå vidare, det blev en lång diskussion om det här, men vi ska inte så långt vidare.
Vi växlar väl upp den,
va? Jag ska dra det ett steg längre och få se helt vad du säger här, Fredrik. Men vi har ju pratat om den här permakaptenen på Sala. Fortsätter ju leverera, har ju fortfarande bara en blank på hela säsongen. Det var i Game Week 2. Så ja, man sitter ju bra med binden där. Men han tar ju inte mest poäng. Och de som tar mest poäng just nu, det är ju de här försvararna. Och det är också en sån gammal fantasy-sanning. Att man sätter aldrig kaptensbindeln på en försvarare. Men jag sa det i förra snacket. Jag ser dem ju inte som försvarare längre. Det är ju liksom mittfältare och anfallare som får poäng för nollor. Och kollar vi liksom senaste gameweeken. Visst, det är liksom... Det är lätt med facit i hand att sitta här. Men kolla, Trent har 15 poäng. Det är där man skulle satt binden istället för Salah. Cancelo tar 12, James tar 12, Chilwell tar 9. Men samtidigt, nu har du bättre koll på Liverpool än mig. Salah har inte blankat sen game week 2. Men jag tycker inte, han ser inte lika het ut. För några game weeks sen, då kändes det som att man blev förvånad att han inte kom därifrån med ett hattrick. Nu tycker jag inte det känns som att han är speciellt nära ett hattrick nu senast. Och även matcherna här innan. Kan det vara så att vi börjar se liksom en liten tröttkörd Salah lite? Och att det skulle kunna... jag vet inte om jag liksom söker efter något som inte finns. Men jag spelar jättegärna in dig. Dels på hur du ser på Salah framåt. Inte att man ska skicka ut den. Men om det kan vara läge att gå över på kapten. Och om man är helt, helt knasig. Om man liksom kikar mot de här offensiva försvararna.
Nej, men det gäller ju Salah, så tycker jag nog att. Det som har gjort att han har sett inte lika het ut i min värld, så har det att göra med att mittfältet har varit väldigt skadedrabbat och det har inte funnits någon kontinuitet. Man har saknat Jordan Henderson, man innan det saknade man Fabinho, vilket har gjort att man har liksom fått stabilisera upp mycket mer försvarsmässigt på det centrala mittfältet. Vilket i sin tur är lätt att vi har inte, liksom, vad säger vi, men Liverpool har inte fört fram boll på samma sätt som man brukar göra. Och därmed inte satt Salah i samma lägen. Jag tycker även att de senaste matcherna här så har en del lag försökt oss. Man har liksom börjat läsa in sig på att de här bollarna från Van Dijk, de kanske man inte ska låta honom stå och måtta mot Salah. Såg ju Salahs nedtagningar här mot Arsenal senast. Det var ju helt brutala nedtagningar. Han suger ju ner dem liksom 60 meters passningar och bara dör på foten. Så att jag förstår vad du säger liksom, att han inte har sett lika vass ut, men jag tycker min känsla när jag tittar på det är ändå att den största anledningen är den liksom uteblivna kontinuiteten på det centrala mittfältet. Men med det sagt, ja, den fortsätter ju utifrån att skadorna finns där. Risken med att gå ifrån Salah, det var jag inne på tidigare, det är väldigt liksom högt effektivt ägande på honom. Vilket gör att man blir ju straffad om, låt säga nu att du sätter binden på Trent Alexander-Arnold, Southampton hemma. Southampton sätter en boll, ja men då är nollan borta. Och så får han ingen return. Nej, men då sitter du med blanken där, och det är klart att kliver Salah in och sätter två bollar, då är det kostsamt. Om man jämför det tvärtom, Salah blankar. Trent håller nollan och gör ett mål, så är det inte alls lika kostsamt. Och här, jag skulle säga att det är definitivt inte fel, som du är inne på, att trycka in en bindel. Ska man trycka in en bindel på en försvarare någon gång, någonsin i Fantasy Premier League, ja, men då är det förmodligen nu. Men gör man det, då ska man också vara medveten om att det är ett annat sätt att spela. Det är mycket liksom, högre risk. Och visst, rewarden är ju hög också, men... Det är väl där man ska ställa sig frågan. Är jag beredd att gambla så här mycket? Jag är ju kanske lite fegare manager här. Kollar, var inne på det tidigare. Jag är inte besatt av. Men jag är väldigt liksom inne på det här med TSB. Effektivt ägande. Var liksom att parera. Att inte vilja sticka ut med någonting någon gång. Ja, men då ska jag försöka. Då vill jag gärna att det inte ska straffa mig så hårt som det gör. Att kliva från Salah-binden nu. I min värld så straffar den lite för hårt, och det är därför jag inte kommer att binda en försvarare till exempel.
Det där är intressant. Jag ser mig ju också som en väldigt försiktig manager och lite tråkig. Men det är väl mycket kopplat till liksom att jag inte tar supermycket chansningar med minuspoäng och chansar på vissa så här, spelare som kanske är lite kortsiktiga. Jag vill gärna ha liksom längre sikt. Däremot, det har jag märkt på dig tidigare när vi har pratat om det här, att du lägger ganska stor vikt vid effektivt ägandeskap kopplat till kaptener och sånt där. Det gör verkligen inte jag. Sen med det sagt så har jag satt mig inne på Salah väldigt, väldigt mycket nu. Men det har inte varit kopplat till rädsla och liksom, att han ska leverera. Utan jag sätter binden där jag tror att jag har liksom störst chans till poäng. Och jag tycker att det är minst lika mycket värt den här som du pratar liksom, ja, med high risk och det blir high reward. Att du säger, ja, fast då... Även om det skulle bli så att man får den uppsidan att Salah blankar och får den, så är det liksom inte värt lika mycket. Nästan att det är värt ännu mer, kan jag tycka. Sen är det ju att just träffa den gameweeken. Och jag gillar verkligen när sådana chanser uppenbarar sig. Nu liksom, vi kommer komma till en kaptensdiskussion här för uppkommande gameweek. Men, och då vet jag inte om jag tycker riktigt att det är läge. Men jag vill ha, du är inne på det, jag tror att för att den ska slå riktigt väl ut, då behöver man en nolla på sin försvarare. För att tro att försvararen bara med offensiv utdelning ska bräcka Salah, det kommer vara tufft. Som sagt, en blank har den hittills. Men är det så att de möter ett av de sämsta offensiva lagen, ja, men då ser jag verkligen ett case för att kasta in den på, ja, men om man vill gå på Liverpool Trent. Men där vet jag inte riktigt om jag är lika sugen att liksom gå emot Salah. För då spelar jag ändå på att Liverpool ska hålla nollan och göra det bra. Och det är liksom i så fall förmodligen poäng till Salah också. Men är det så att Salah skulle ha en lite tuffare match, och Chelsea har liksom möter, ja, men säg Norwich eller nu Watford, så det gör vi United med, säg inte Watford som ett superbra lag, så att då kanske jag hellre skulle gå till en Reece James och sätta binden där, än att liksom söka binden på någon annan mittfältare eller anfallare i något annat lag, att börja söka, ja, med Foden, nej. Då kanske jag hellre går på Cancelo eller James eller så, om de har liksom den matchen. Så jag pratar egentligen inte så mycket nu utifrån Game Week 13. Utan att, ja, jag tycker jag ser en nedsida från Salah, att han har gått ner sig lite grann. Och om det beror på trötthet eller avsaknad av liksom bra spelare runt sig med skadorna på mittfältet eller en kombination, var det än må vara, ser man att det fortsätter, ja, alltså jag är nog mer benägen att chansa där än att gå på liksom, ja, men Spurs-grabbarna har det snackats om nu ska de in Brentford Norwich här snart. Om vi liksom inte har sett mer ifrån dem nu, så tycker jag det är en mycket större chansning att gå dit än att gå till någon av de här försvararna som men dels har ett väldigt så här, ja, men de levererar ju varje vecka, de har ju heller typ inga blanks, och det har även ett liksom superhögt tak, så att jag ska försöka tänka på det här och verkligen gå ifrån de här gamla tankarna, man inte kan sätta en binder på en försvarsspelare. Och kanske framförallt, som sagt, afrikanska mästerskapen när de kommer, om vi fortsätter se de här offensiva försvararna, att ja, men det kanske är dit vi kommer vända oss då. Det får vi se, det är långt kvar, men inte omöjligt.
Nej, redan till Game Week 14 här så ska ju Liverpool bort och möta Everton borta i Friendly Derby, och det vet vi ju av historien att Everton brukar ju jobba för att stänga ner dem, och ja, då kan det ju bli lite intressant att blicka åt vart de andra premiumbackarna, vad de möter på för motstånd då. Men det återkommer vi till längre fram kanske.
Det gör vi. Och ska man nu gå så här tungt bakåt, vi fortsätter i samma tema, då måste man ju hitta pengarna någon annanstans, Fredrik, eller hur?
Ja, men det är ju så. Vi har ju pratat väldigt mycket om de här liksom low mid price, nästan budgetfältarna i Smith Rowe och Gallagher. Det kan ni nästan som ett rinnande vatten här. Men jag tänkte att vi skulle kika lite mot det där anfallet. Vi har ju varit inne på i anfallsrekarna senaste veckan här att det är rätt svårt att hitta. Generellt sett så är vi ju bortskämda med anfallare. finns ju alltid liksom ett par, tre stycken som får det vattnas i munnen. Liksom. Och inför säsongen så kunde man ju att man satt och liksom gjorde ordning laget inför Game Week 1. Man kunde slänga in Antonio, Calvert-Lewin och det var Bamford och någon hade lite Tony och så kom det. Ja, men det fanns ju bra med mid-price-anfallare och det gör det ju inte just nu i dagsläget. De få som finns, ja, de kliver snart in i tunga spelscheman och några är skadade och sådär. Så då har vi kikat lite mer mot det här budgetsegmentet. Där ju vi ja, men, vanligtvis sällan rör oss. Och, jag menar, vi satt ju inför säsongen och snackade Ivan Toney. Och ja, men, den största farhågan egentligen kring honom inför säsongen. Det var ju inte huruvida han skulle göra mål eller inte. Utan det var ju det, om han inte gör mål. Finns det ju ingen väg därifrån för 6,5 och neråt. Det var ju liksom typ dyngkört. Vi kunde inte identifiera liksom en enda anfallare i den prisklassen som vi ville ha. Och så jag skrev ner lite här nu, spelare som ligger under, om du säger 7,0. Ja, alltså Joshua King, Timo Pukki, då har du Dennis i Watford, Ben Teke, Saint-Maximin, Armstrong, Wang och så Toney. Det är liksom det är 8 anfallare som alla har ett pris under 7,0 och då får vi ändå klassa dem som någon form av budgetanfallare så här långt in i säsongen. Sen är det klart, det är liksom, alla de här kommer ju med någon form av brasklapp eller tillägg. Liksom. Det finns ju en anledning till varför vi inte har bara tryckt in liksom, spelare från den här prissegmentet i våra rekar till exempel. Och det man ska komma ihåg om man väljer att gå på någon av de här, det är väl just att ha rimliga förväntningar. Jag tänker att jag såg att jag hade fått en lyssnarfråga som gällde Wang till exempel. Att man var lite besviken på att man inte fått return på honom. 5,8 kostar han. Då är frågan, vad har man för förväntningar på en sån spelare? Den liksom frågan måste man ställa sig innan man känner att vad fan, har du inte levererat på 2 game weeks. Och sen är också nästa fråga som jag tänker att jag vill bolla över lite till dig. Det är ju det, om man nu väljer att investera i en anfallare strax över 6 miljoner. Hur resonerar man? Är man bekväm att sätta honom på kvisten liksom vecka ut, vecka in? Eller känner man att det sitter för mycket pengar där? Hur känner du kring det?
Ja, det är ju någonstans någon smärtgräns. Men anledningen till att vi säger att liksom gå på de här budgetalternativen, det är ju för att man kanske spelar en 4- eller 5-backslinje. Och då ska du knappast spela liksom 3 forwards förmodligen. Vi pratar ändå att det finns ganska bra och intressanta mittfältare till låg peng. Och de håller jag högre än de flesta av de här vi nämner ändå. Och liksom, ja, Gallagher håller jag före alla. Jag håller nog Smith Rowe också före de flesta där. Så att det är kanske så att man spelar med en forward eller 2. Och då är det ju verkligen att spela dem liksom i rätt matcher. Och vart man drar den här gränsen. Ja, jag vet inte. Jag tycker att liksom, om man nu har en Ivan Toney som prisad, jag har inte ens varit, eftersom jag har haft den så länge i mitt bygge, men är han 6-5 ungefär eller?
Ja, 6-7 hade jag skrivit upp, men
Det är en spelare som, alltså, har jag lagt så mycket pengar och märker att han sitter på bänken liksom varannan match för mig, ja, då tycker jag är för mycket pengar. Speciellt när du nämner de här, då tycker jag det liksom finns billigare alternativ som. Och det har väl att göra med att Toney inte har levererat. Det sköna med honom är ju liksom att det är en talismanspelare för Brentford. Vi går in i det här tuffa schemat. Man vet att man får 90 minuter varje vecka, även i tight matchande. Man vet också att det sköna med de här som får 90 minuter och är på straffar är att det kan trilla in en straff i 89 och så kan du få lite gratis poäng. Visst, vi har inte blivit överrösta med straffar, men också med det här intensiva spelschemat borde kunna göra att liksom, men det blir kanske lite trötta ben man inte hänger med och det kan liksom bli något. Men är det så att man får kolla lite om hur ser mitt bygge ut, om man inte använder dem så ofta, men då kanske man ska gå på en av dem som är ännu billigare än liksom den här Toney-segmentet. Och börjar man liksom kika på det. Jag gillar verkligen Joshua King. Nu mot United så jag vet inte. Det var ju vad det var. Men där pratar jag ju straffar. Vet du fan om inte han kommer ta så här. Det är en riktigt bra straffskytt, Joshua King. Inte kan väl Sarr få ta nästa straff för Watford, va?
Nej, inte med två brända och två så dåliga straffar. Fan, jag hade slagit dem bättre.
Ja, och liksom Joshua King 5,6. Ja, en sån spelare skulle jag absolut kunna tänka mig att ha och spela liksom när han har en vettig match, kanske varannan, var tredje game week, och liksom annars sitter med på bänken. Heller inga problem att liksom få in han i någon lite tuffare match. Han kan ta poäng där också. Det är nog snarare dit att King är nog den jag kollar mest mot. Visst, du kan gå ner ännu billigare, bara liksom i samma lag hittar du Dennis för 5,3. Där skulle jag vilja hissa en varningsflagga. Det är en spelare som man lite ställer till det för sig, för att han ska väl iväg på afrikanska mästerskapen här. Jag tycker inte att det är ett läge att plocka in honom nu. Det är en grej liksom, om man inte har Salah, att plocka in honom nu. Men Dennis, liksom, de här spelarna vill inte jag offra byten på. Så nej, han hade inte tagit. Benteke i Crystal Palace, absolut. Jag tycker intressant. Pukki i Norwich också. Också en straffskytt som också är talismanspelare, som liksom får de här liksom 90 minuterna vecka efter vecka. Och man får väl kolla lite hur ens bygge ser ut också. Med vilka veckor är du behöver spela den här spelaren? Matchar den spelschema bra med liksom de andra anfallarna man har, som de kan liksom rotera på något vettigt sätt kanske? Sådana saker. Men hur värderar du dem? Jag tror nog som sagt att Joshua King håller jag nog faktiskt högst utav dem du nämner.
Jag tycker det är svårt, och jag kan definitivt köpa liksom den spaningen på dem. Jag tycker det är svårt att rangordna dem, för min del handlar det här ganska mycket om hur bygget ser ut i övrigt. För den som har ett, liksom, en ganska bra bredd, så tycker jag att det kan finnas ett värde om man nu väljer att göra byterna här, om det är för att lösgöra lite pengar eller vad det nu kan vara. Så kan det finnas liksom ett värde i att plocka någon som har ett ganska rackigt spelschema också, men som har, säg, närmsta 6-7 gameweeksen, två kanske riktigt bra matcher. Och så tänker man att ja, men jag kommer att bänka den här spelaren de andra matcherna. Men just de här gameweeksen när de har riktigt bra matcher, då kommer jag att trycka in dem. Lite så tänkte jag när jag tog in Smith Rowe till exempel. Som ja, men hade några få fina matcher. Och sen kom det liksom ett gäng nu med skitmatcher och så. Men ja, så nu till Game Week 13, Newcastle hemma. Ja, men då ska han ju in på plan. Game Week 14, United borta. Ja, då luktar det nog kvisten för honom. Och lite det resonemanget kan jag se. Och då finns det liksom flera alternativ. För då, med det mindsetet, då kan man liksom även börja spana mot de här som går mot vad jag kallar för stupet. Det vill säga liksom riktigt tungt matchande. Ja, men det gör ingenting. Kommer det tre riktigt, riktigt tunga matcher i rad, ja, men då vet man att då får de sitta bänk, för efter det kommer Norwich hemma, ja, men tack och bock, då får det liksom vara värt. Så huvudsaken är att man har en plan som matchar det bygge man sitter med. Men sitter man med en ganska tunn bänk, ja, men då skulle jag nog mer blicka mot de som är lite mer säkra sådär, liksom, på starter. Och då kanske det är värt att sitta liksom en trygg Ivan Toney. Det kanske är värt att hålla liksom en Pukki, som ändå är de här talismanerna som du pratar om.
Nej, det är, jag tycker att det är intressant i alla fall. Och det går ju att gå hela vägen liksom. Det är många som har gjort och plockat in. Vi har ju två spelare, två anfallare som är prisade 4,4 och ha som en tredje spelare. Vi har sagt att man behöver stärka upp sin bänk, och det tycker jag att man ska göra. Men jag kan ändå se, om man får ihop ett riktigt, riktigt bra bygge som man är nöjd med, och med det bygget då har två spelare som kommer vara avbytare, som också är riktigt bra avbytare, att det inte är liksom, ja, men de spelar bara om man får två poäng, utan man kan känna att ja, men det finns spelare som i vissa gameweeks så vill man faktiskt spela dem också. Då tycker jag ändå att man kan gå den vägen. man kan tycka att det skiljer inte så mycket och liksom lägga till 0,6 för att komma upp till en broja i SA15 till exempel. Men de där 0,6, ja, man ska hitta dem och det, ja, det är inte alltid så enkelt. Alltså. Så att, jag ska inte säga att det är helt galet att göra så heller.
Mm. Ja, det är lite man känner där. Fördelen med liksom när vi har pratat bigger the back är ju att även om du lassar in liksom dyra försvarare så är de sett till liksom helheten inte speciellt liksom dyra om man jämför med dyra mittfältare eller dyra anfallare. Så att det brukar ju ändå kunna gå, framförallt om du bara sitter med en premium, då ska du inte behöva ta en 4-5 i anfallet.
Det är... Nej, så är det absolut. Ja, men det finns ändå intressanta budgetanfallare. Sen så du är inne på det ganska tydligt att det liksom olika de har nackdelar allihopa. Det är ingen som man känner så här yes, den här är solklar att bara plocka in. Och där får man kolla vad som passar ens eget bygge bäst helt enkelt.
Ja, det är ingen av dem som kommer utan en sån här innehållsförteckning med en liten sån här varningstriangel på. Man bör läsa det finstilta innan man köper.
Ja, jo, så är det verkligen. Ska vi gå vidare till veckans rekommendationer?
Ja, men det tycker jag.
Jag måste säga, jag har ju Chelsea Juventus på i bakgrunden samtidigt som vi spelar in. Och Reece James slog ju till med ett sånt där kanonkasse precis. De leder med 3-0 Chelsea. Så att ja, det bara fortsätter ju liksom. Nollorna och offensiv utdelning. Och vi börjar med försvarsreka, Fredrik. Reece James är kvar från förra veckan, antar jag.
Han är ju det. Det är svårt att plocka honom. Nej, men James och Cancelo såklart givna. Vi har pratat Trent tidigare, men där är det ju, det är lite av Stefans rek, så jag håller mig liksom du borta från honom. Men jag väljer faktiskt att hålla fast vid Livramento den här veckan också, så att, för min del så är försvarsrekarna oförändrade. Livramento, James, Cancelo.
Mm. Jag tänkte också hålla mina liksom oförändrade. Jag hade ju Cancelo och James precis som du, men jag valde ju inte med Livramento av den anledningen att om man inte har Livramento, och det var jag inne på tidigare också, tycker jag inte att värdet riktigt finns där på samma sätt som om man har suttit med honom från start. Och då kan det vara värt att gå upp lite till. Jag resonerar likadant som du med Trent. Jag tycker man ska ha honom, men han är inte med som min rek, precis som jag inte har Salah på mittfältet. Men Reguilón hade jag förra veckan och ja, men, väljer att sitta kvar där. Tycker liksom han ser intressant ut. Nu håller de inte nollan mot Leeds, men Reguilón gör en kasse. Han är ju verkligen, men han är ju lika offensiv som de här andra spelarna vi har pratat om. Sen är Spurs defensiv inte riktigt lika säker som Citys eller Chelsea, Liverpool så där, men det tror jag kan komma, och bra spelschema, och jag tycker absolut att det finns ett case för att snacka upp en Reguilón som dessutom är betydligt billigare än om man nu tycker att det är jobbigt att investera så pass mycket. Man vill kanske ha en ytterligare premium utöver Salah. Ja, men då kanske man kommer iväg med att ha Trent, James, Cancelo och Reguilón och då spara lite pengar istället för att ha Chilwell där som kostar en 1,0 mer ungefär så där. Så ja, men Reguilón får vara kvar. Och på mittfält var vi liksom rörande överens förra veckan. Hade exakt samma med Foden, Jota, Gallagher. Jag ser samma här faktiskt. Det är kanske tråkigt, men jag ser ingen anledning att justera det. Det skulle vara om vi får besked att Jota inte är hel. Men annars tycker jag Jota sitter där jättebra och de andra ska inte heller någonstans. Jag vet att folk har knorrat lite om Foden, men jag tycker det är en jättebra spelare och livrädd för att inte äga honom i mitt eget privata bygge.
Ja, alltså sitter du på Foden så är det ju det är liksom en no-brainer att hålla honom såklart. Och jag förstår att om man sitter utan honom så skrämmer det ju lite. Men jag tänkte faktiskt att han får maka lite på sig i min rek på mittfältet. Och inte för att jag som sagt skulle ens komma på tanken att byta ut honom. Men jag tycker att... Han kom ju in lite från sidan där när jag och Stefan förbisåg honom och du nämnde honom i avsnittet efter att Maxwell Cornet har ju sett oerhört bra ut på slutet. Spelar out of position, står som mittfältare, spelar anfallare och kliver in i ett ganska intressant spelschema. Newcastle borta och Wolves borta. Det kommer lite sådana här småspännande matcher. Jag tycker att för 6,1 så finns det ett bra värde här. Och för mig då som gillar det här med TSB 2,4%. Då slickar man sig mot munnen. Det är en riktigt bra, riktig, äkta differential. Men i övrigt för min del så det är ju Gallagher Jota som sitter kvar.
Mm. Ja, nej, jag kanske är tråkig och sitter kvar där. Om jag skulle säga någonting då, om man nu inte har Foden. Jag tycker Foden fortsatt är en jättebra spelare att ta in. Men om man inte riktigt når dit men ändå vill in i City så nämnde jag han kort. Jag övervägde faktiskt att ersätta Foden den här veckan med Gündogan. Jag tycker han ser spännande ut. Vi såg förra säsongen han kom in i den här streaken. När det var liksom lite skador och covidfall och sådär, att Gündogan klev fram. Och skulle inte förvåna mig om han gör något liknande nu. Han är ju dessutom 1,1 billigare än Foden. Då Foden kostar 8,3 och Gündogan endast 7,2. Och om man tror att Gündogan är liksom en defensiv mittfältare så tycker jag man får omvärdera det. Det är en väldigt poängstark spelare. Så det är, skulle jag säga, en missuppfattning kring Gündogan. Jag tycker han är väldigt bra på att göra poäng. Och i väldigt många matcher så är ju City liksom en bollförare så pass mycket. Och de gör mycket mål på att liksom spela snett inåt bakåt. Och där kommer Gündogan ganska ofta. Så ja, jag kan ge ett omnämnande till Gündogan. Och absolut som ett hett alternativ. Om man liksom inte vill gå på Foden och välja någon annan. På forwardsidan då, Fredrik. Det är ju stökigt. Du hade Kane Wilson. Får Wilson sitta kvar med sina 4 varningar? Jag hade inte vågat byta in honom nu.
Nej, det får han inte. Utan han ersätts av en väldigt kortsiktig punt, kan tyckas. Men med alltså return på 5 av de 6 senaste matcherna som han har startat i. Och på den liksom fina formen så kommer Norwich borta, Burnley hemma, så tycker jag att Raúl Jiménez, där finns det ändå ett case. Och visst, Gameweek 15-16 så är det Liverpool hemma, City borta, och det må så vara och det kommer lite tuffa matcher efter det. Men jag tycker ändå att det där liksom blodröda havet mellan Gameweek 15 och 21, man får liksom se lite förbi det. Visst, Liverpool City är tuffa matcher, men sen alltså, jag vet inte, Arsenal borta, att det skulle vara så tufft för honom. Ja, det är klart att det finns lättare matcher, men nej, Raúl Jiménez ska ju in på reken helt klart. Och sen så sitter jag kvar med den trötta Harry Kane. Det är ju mest för brist på annat liksom. Riktigt sugen på att plocka bort honom egentligen. Det kanske får bli nästa vecka om han blankar igen. Men Jiménez och Kane för min del.
Ja, det känns svårt att plocka bort honom från reken nästa vecka när han står inför Brentford och Norwich, kan jag tycka. Men det är ju så här, det är väldigt enkelt med Kane tycker jag. Jag tycker att har man honom sitter man självklart kvar med honom. Dels för att ja, man sitter ganska bra där med spelschemat. Och jag tyckte som sagt att vi ändå såg lite tendenser i andra halvlek på Kane. Jag hade varit mer orolig faktiskt på att sitta på sånt. För det, jag tycker inte det ser lika bra ut. Men jag har också kvar Kane. Jag vet inte liksom plocka in honom. Jag har ju den möjligheten med Ronaldo. Men hade som sagt velat se mer. Nu har jag gjort mitt dubbelbyte. Jag tar absolut inte minus. Skulle det vara så att jag hade suttit med 2 fria. Och inte haft några andra grejer. Ja men då kanske jag hade gjort Ronaldo till Kane. Nu när Ronaldo ska möta Chelsea här i Gameweek 13 och så. Och Tottenham Burnley borta. Ja. Men Kane, han får sitta kvar i min rek. Sen så hade jag Tony förra veckan. Jag vet att du liksom ifrågasätter Brentford. Mm. Det är liksom väldigt många som ifrågasätter Tony. Jag vet inte, jag tycker liksom att det är lite så här hugget som stucket. Jag pratade upp Joshua King när vi pratade budgetanfallare, men det är ju helt fel läge att reka honom nu när de ska möta Leicester, Chelsea, City kommande tre. Det tycker jag liksom inte. Jag kan inte få till det riktigt. Och kollar jag runt lite i övrigt, så här, ja absolut. Men det är så här mycket chansningar i Benteke i Palace eller... gå på en Chris Wood i Burnley. Du nämnde Cornet där med deras spelschema. Och Wood och han spelar ju på topp tillsammans. Absolut. Men nej, jag sitter kvar med Tony. Jag är liksom inte... Jag kanske är liksom hans sista försvarare. Det var ju ett bjudmål han fick senast. Det ska vi verkligen säga. Samtidigt så gör han ett till mål så här precis... på gränsen till offside.
Jag hade något friläge där med målvakten bortspelad.
Jag tyckte att det var lite... Jag specialstuderade hans heatmap. Det kändes som att han kom högre upp i banan och inte alls full tillbaka lika långt. Jag tycker inte det är läge att sitta dubbelt på Mbeumo och Tony, men att... Jag kollar inte på att ta bort dem. Jag ska möta Everton nu i Game Week 13. Jag tycker Everton ser riktigt, riktigt svaga ut. Så liksom, det är ganska fin. De ska möta Leeds här inom kort och Watford inom kort. Han får sitta kvar. Det blir liksom lång utläggning. Jag känner liksom verkligen sitter och försvarar det. Men vi får se. Nu, Fredrik, tror jag att både du och jag blir glad. För nu haltar Chilwell av.
Oj.
Och vi är ju icke-ägare där. Jag vet inte vad det betyder. Men han leds av i alla fall. Och Chelsea förbereder byte.
Men ska jag säga det bara. När du var inne på Tony måste jag nämna det ändå. Att, jag vet att jag skrev det i vårt Patreon-community där. Att inför gameweekend som var här nu då, så fanns det ju ett antal matcher 16-0. Det är alltid trevligt när det finns liksom ett utbud att välja på. Och finns det något annat i denna värld, förutom då att man skulle hålla på Newcastle eller Brentford, som skulle kunna få en att välja Newcastle-Brentford för alla andra matcher och verkligen känna liksom att fan, det här ser jag fram emot. Men satt man som jag med Tony och Wilson i bygget, ja men då satt man ju liksom bara möst. Det var ju bara, liksom, ungarna får vara lite tysta, här måste man ju se. Och det blev ju faktiskt en riktigt, riktigt rolig match. 3-3.
Målen regnar in.
Ja, det hade kunnat bli 5-5 lika gärna. Synd för min del att Wilson inte fick mer utdelning. Och ett onödigt kort. Men det är väl det här som är det fina med fantasy ändå. Att, och någonting att skicka med om det. Så att det känns lite tungt ibland och så. Men välj en match att titta på. Om det är liksom ditt eget favoritlag inte spelar. Som inte är den där liksom standardmatchen. Bara för att City eller United spelar då. Och så, ja. Eller Liverpool eller vad det nu kan vara. Plocka den där Newcastle-Brentford. Det är jäkligt. Och speciellt om du har en offensiv spelare. För det är mycket roligare att sitta och jobba in mål. Jag tror aldrig jag liksom hejat så mycket på, på Newcastle. Som när liksom, så borde Wilson hade bollen där. Så det är liksom ett medskick att göra. Det förhöjer ju känslan av att titta på engelsk fotboll ännu mer. Jag vill bara göra medskicket.
Även Wilson, jag förstår att du sitter och hejar på honom. Han har ju så låg TSB också. Så hans mål betyder verkligen supermycket. Och det kanske blir ännu bättre nu att han står på 4 gula. Det är som sagt väldigt vågat att plocka in honom. Så jag tror inte att det är så många som kommer kliva dit. Men sitter man där så sitter man ju bara och väntar på att han ska ta sitt femte gula alternativt. Att schemat vänder och det börjar bli riktigt tuffa matcher för dem. Och då kan det trilla in lite poäng. Vi får väl se. Vi ska gå vidare till en kaptensdiskussion. Vi har ju pratat kapten lite tidigare. Men här går vi verkligen in i Game Week 13 då. Vi har en lördags deadline 12.00. Arsenal Newcastle. Där har vi Wilson, men där ska väl inte binden vara. Och vi gör väl som vi alltid gör och börjar och kolla vilken match har Salah. Och han ska ju spela på Anfield. Möta Southampton. Och som sagt, jag nämnde tidigare i det här avsnittet, jag nämnde tidigare förut, han har en blank, det var ju Game Week 2. Mål senast, och jag tycker inte det här är veckan. Jag pratade ju upp att man kan gå på en försvarare som alternativ till Salah, men jag tycker inte att det här är veckan. Kollar man Chelsea så ska de möta United, som förvisso är liksom svaga bakåt, men de har ju den här X-faktorn på något sätt. Oavsett vad man som icke-United-fan tycker om Cristiano Ronaldo, så är det någon X-faktor där och kan mycket väl liksom komma upp med något mål. Jag hade inte liksom satt binden på en Reece James. Nu spelar han dessutom i Champions League. Får 90 där. Skulle inte sätta den på Chilwell heller. Skulle vara om man liksom sitter med Alonso kvar fortfarande då, och vi får besked att Chilwell absolut är out. Men nej, jag tycker man är ute och cyklar här. För mig är Salah valet. Anledningen till att Trent inte kanske riktigt är det valet är att jag ändå ser en del offensiva hot i Southampton. Hur tänker du där om man börjar och bara kolla i Liverpool-matchen, Salah versus Trent?
Ja, men vi var inne på det tidigare. Det jobbigaste är det som ställs emot Trent, förutom då Armstrong eller Broche eller vem det nu är. Mm. Det är just liksom att han ja, men rent bonusmässigt tävlar mot Mané och mot Salah och ja, mot ganska bra, många bra spelare. Och den är ju lite jobbig. Jämför man det till exempel med Chelsea-ytterbackarna. Ja, det är med all respekt lite skillnad på att tävla mot Mohamed Salah kontra Timo Werner eller Kai Havertz. Det är liksom det är inget ont om de tyskarna, det är bra fotbollsspelare, men i fantasy och formmässigt just nu så är det liksom det är en himla skillnad. Och det gör väl att jag liksom också känner att Trent kanske inte är där. Jag tycker att kikar man vidare, ja, men som du sa, Chelsea möter Manchester United, och jag tror ju att om du ger Carrick 0-0 på förhand så kommer han att ta det. Jag tror att han kommer att försöka göra allt han kan för att bara stänga det där. Och det blir intressant. City möter ett West Ham som är bra. Ja, det är ju då om man har liksom investerat nu i tungt i Spurs och tror att Burnley borta är en så bra match. Ja, då kanske det är Harry Kane då. Men jag skulle säga, precis som du var inne på, det är väldigt vågat att gå dit. Då ska man ha galen gut feeling för att Harry Kane ska flyga.
Man skulle vilja ha sett mer. Samtidigt ska man säga det, Burnley släppte 3 mot Crystal Palace nu senast. Också det på hemmaplan. Vi kan dessutom ta med oss att en Tarkovsky är avstängd i den här matchen, så det är försvagat Burnley. Men det är ju snarare det man spelar på än liksom Kane och Son och Spurs form. Mm. Skulle vi sett, säg att Kane hade gjort 2 kassar och Son hade gjort någonting här i förra gameweeken, ja, men då hade nog till och med jag kunnat lockats dit, just sett till det här att Burnley har läckt en del bakåt och faktiskt läckt ganska mycket hemma på Turf Moor. Att dessutom saknat Tarkovsky, ja, caset är där. Tarkovsky är ju liksom framförallt liksom i mitt låset. Men de har även en avstängning på Westwood på mitten. Det är inte liksom den typiska defensiva spelaren, men det är liksom ändå en försvagning utav laget i stort. Så att jag tror Spurs har ganska goda chanser att Conte ska liksom få med sig poäng från den matchen. Men alltså, betta emot Salah för det. Jag vågar inte. Jag vågar. Nu har jag ingen Spurs-spelare heller. Men hade jag haft det så hade jag ändå liksom landat i Salah. Och det vill jag verkligen förtydliga. Det har ingenting med någon TSB eller effektivt ägande att göra. Utan det är att jag ser liksom det lägsta golvet och typ det högsta taket på Salah. Så men där kommer binda sitta. Och man behöver väl inte göra det så mycket svårare än så, tänker jag.
Nej, precis. Vart sätter du vicebinden, bara av nyfikenhet?
Alltså i mitt, jag får liksom kolla till mitt eget lag. Jag har ingen så här jättebra. Hade jag haft ett Spurs-alternativ hade jag absolut kunnat tänka mig att sätta den där. Nu, just som det är nu i busslaget, så sitter den på Reece James faktiskt. Jag trodde inte han skulle starta Champions, ska jag säga. Nu spelar inte Aspilicueta. Det vet jag inte. Det skulle kunna vara en sån här game week då jag gör något som jag tidigare har sagt att kan vara värt att undvika, kanske framförallt förra säsongen, men det är att sätta den i samma lag. Man sätter vicebinden på Trent. Risken med det är liksom om Southamptons fans protesterar utanför Anfield och invaderar den och matchen blir flyttad, eller det blir snarare troligare att det skulle komma in något toksnö och väder som skulle ställa in det. Och det är ju inte att plansnöar igen, det är ju snarare att myndigheterna i England, de som har varit i England vet hur dåliga England på att hantera snöfall. Det är ju liksom med snöröjning så här, och att det inte är säkert för publik att ta sig till läktaren. Och liksom sånt kan faktiskt hända, det ska man ha med sig. Man får väl kolla liksom väderleksrapporter. Skulle även kunna vara någon så här tok-covid-utbryt som skulle kunna flytta matchen. Ser det som både snön och coviden som små risker att det ska flyttas. Men det skulle väl vara bara för att man sätter den i samma lag som det händer. För se. Tycker det är ganska ointressant. Jag tror liksom att Salah kommer komma att spela matchen, lirar. Får se om den får sitta kvar på James eller om den får gå till en Trent kanske.
Jag singlar in min på Jimenez borta mot Norwich, tänker jag. Men det är ju liksom det lilla roliga man får ha, som du säger, binden kommer ju landa på Salah och det är ju som sagt the wisdom of the crowd.
Ja. Vi ska gå vidare till lyssna frågor. Och har fått en fråga från Peter Gradums. Det var väl... men han är inne på... Det här är lustigt. Han tycker att Wolves har vaknat till lite nu och börjat klättra. Han sitter med Wang. Det var det du var inne på. Och tycker att han svalnar lite och försvinner ur matcherna samtidigt som Jimenez börjar göra en del mål. Undrar om man liksom ska göra det så kallade sidledsbytet. Han har ju en del pengar på banken och kan göra det, men samtidigt vill han liksom gärna ha de pengarna, vilket jag förstår. Och jag vet inte, nu rekade ju du Jimenez här, men du nämnde även att det var ett kortsiktig pant för Norwich Burnley 13-14. Sen kommer Liverpool City i följd i Game Week 15-16. Jag hade inte bytt in Jimenez, liksom, alltså gå från en Wolves-anfallare till en annan. Jag hade heller inte egentligen som din rek. Jag hade inte gått på din rek i det här kortsiktiga. Även om han har sett bra ut och för de här två matcherna. Det är två bra matcher och sitter man med honom så är det jättebra. Men jag tycker det är för sent att kliva dit nu.
Ja, men jag är nog inte liksom, riktigt med på det tåget. Jag tycker att det kan finnas ett värde. Jag tycker nog faktiskt att det kan finnas ett värde om bygget ser bra ut i övrigt. Jag tror att det är förvånansvärt många som ändå sitter med byggen som ser helt okej ut. Som kanske har sparat till två byten och känner att vilket byte ska jag göra? Jag måste göra något byte bara att det inte ska brinna inne. Jag kan ändå se en uppsida i att plocka in, att göra faktiskt det så kallade sidledsbytet. Om man nu kan kalla det för det. Jimenez är ju kanske mer av en talismanspelare och Wangs plats lite mer osäker, så jag tycker att det är faktiskt är närmare en uppgradering än ett sidledsbyte.
Men du tror inte att Wang kan göra mål mot ett Norwich och Burnley?
Absolut, såklart att han kan göra, men skulle jag tvingas betta hus och hem på en av dem så hade det landat på Jimenez.
Det som också är med att byta in Jimenez är det att absolut, han gör lite mål nu så här, men så är jag har alltid sagt det om honom, han har typ en offensiv return i sig oavsett om det är Norwich han ska möta. Det är sällan man ser de här tvåsiffriga poängen från Jimenez, så ja, nej, jag vet inte, vi är inte helt överens här, vilket är helt okej. Men, och det du säger att men om man har två fria byten kan man lika gärna göra. Jo, fast på något sätt kan jag tycka att det är inte bara ett byte du använder. Det blir ju ett byte och sen ett inom kort förmodat byte. För att det är för mycket pengar att sitta med honom när det är liksom Liverpool City. Sen så fullt efter det ska de möta Brighton borta som är rätt tajta och fullt utav Chelsea. Det är liksom inte bara Liverpool City, det är liksom det är blodrött liksom.
Det där är spännande ändå, för att jag kan ändå se att det finns liksom lite av ja, men någon form av liksom placeholder just för att det här ändå är ett prissegment där vi har ja, men lite upp så kommer det till Antonios vars schema kommer att vända sen. Och nu börjar vi landa i många anfall, i många byggen där men från att många har suttit med väldigt många anfallare i den här prissegmentet så kanske man inte har någon kvar. Man kanske sitter med Ronaldo och Tony och en 4-5 eller ja, har gått väldigt billigt och sådär. Så kan jag ändå se ett värde att det finns ett värde att hålla en som ligger strax under 8-strecket. Jag tycker där Jimenez med de matcherna och sen med den formen, framförallt formen kanske man ska säga. Så kan jag se ett värde igen och sitta och hålla honom. Men där får man ju gå på egen magkänsla såklart. Det säger väl det mesta när vi inte är överens i frågan.
Jag älskar att vi inte är överens. Det som också är här, det tycker jag, vi pratade tidigare om att vi båda är ganska tråkiga människor. Och det är väl här jag är liksom mer tråkig. Jag är inte så tråkig till effektivt ägandeskap. Men just det här med liksom långsiktighet på byten, att jag ganska sällan jag gör de här kortsiktiga pantsen, att ja, för 2 gameweeks jag gör det bytet. Och det är väl, du var inne på det, många sitter och kollar på sitt lagbygge, jättenöjd med hur bygget ser ut. Ja, men vi vet också att om 2 gameweeks, ja, men då har det kommit skador och avstängningar till höger och vänster och massa andra byten man liksom ändå tvingas in till. Så att jag tycker att man ska hålla hårt i de där bytena även om man tycker att liksom, laget ser riktigt bra ut. Så tråkig är jag. Johan Näslund, han undrar om man ska prioritera Cancelo in, vilket du och jag såklart gillar, mot Semedo. Semedo som ska möta Norwich nu. Han har pengarna liksom för att göra bytet. Men jag hade inte känts helt bekväm att göra det bytet den här gameweeken.
Nej, men det där är det någon gång du kan liksom vila på hanen så är det väl då när Semedo ska möta just Norwich kanske. Ja. Det är ju inte fel att byta in Cancelo om vi börjar där. Den tanken är ju rätt.
Ja.
Sen är ju bara frågan hur övriga backlinjen ser ut. Är det just Semedo som ska ut? Ja, men då på förhand så finns det liksom absolut ett case för att faktiskt vänta lite. Vänta en vecka. Det kommer inte att förstöra din säsong att du väntar en vecka. Däremot så kan du få riktigt bra utveckling på Semedo mot Norwich och sen göra bytet till Cancelo. Sen kan det vara så att man sitter i en situation, ja, men som du, där man ser kommande prishöjning och det är tajt om pengar, ja då kan det vara värt att trycka av det. Men jag skulle säga att det är inte fel att göra bytet, men man bör absolut tänka sig en extra gång och det behöver heller kanske inte vara fel att faktiskt vänta en vecka med att göra det.
Kollar vi worst case scenario så har ju City Champions League-match mot ett PSG och en match som City behöver vinna om de ska liksom vinna gruppen. Jag antar att Cancelo kommer spela. Worst case scenario gör bytet, Cancelo bänkas här mot West Ham. Och Semedo liksom har matchen mot Norwich. Det finns inga garantier där, men det är ju en bra match i alla fall. Han ställer en fråga om man istället kanske ska göra Ronaldo till Kane. Ja, och det kanske jag gillar mer. Om man nu sitter med 2 fria byten. Sitta med 2 fria, att liksom Ronaldo ska möta Chelsea eller Kane som ska möta det här decimerade Burnley ändå. Det är ju såklart en chansning, men du får, där kommer liksom in den här tråkigheten in, att där ser liksom utrymmet att sen så har Kane Brentford, sen har Kane Norwich, att liksom jag gillar men, det mer.
Ja, men du vet, du kan kombinera den här tråkigheten med att Kane har låga TSP på 10,9. Så då finns det ett riktigt bra case för att göra det bytet istället.
Ja, får vi säga så då. Men sen så också att är det så att han bara är ett byte, då kommer han förmodligen vilja ta in Cancelo här snart i alla fall. Och ja, men då... Då kanske liksom att han inte ska göra något byte alls den här veckan. Men det är liksom, man behöver liksom ha hela bygget framför sig för att kunna fatta ett sånt beslut. Men jag gillar Ronaldo och Kane om man liksom har den möjligheten att göra det gratis. Och gärna med liksom bara ett byte när man har 2 fria. Asad Amaya har just två fria byten. Han ska plocka ut Creswell och Havertz. Och tar då in Cancelo, har vi hört det förut, men vi gillar det. Och en ny mittfältare ska han ta in. Han undrar vilken mittfältare han bör satsa på. Han har redan Salah, Jota, Son och Bissouma. Och har 7,3. Och här ska jag verkligen kasta in den. Jag har sagt Gündogan. Och han har ingen City-mittfältare ju. Vad säger du om det, Fredrik?
Ja, nej, men det är en bra differential, helt klart. Jag tycker mig inte höra Gallagher där, så för mig kändes det som ett ganska bra val. Men nej, men Gündogan, vi såg ju under förra säsongen vad han kunde göra. 7,2, TSP på 2,8. Det är klart att poängen är värda mycket, vi tjatar om det, men det är de. Och han är ju en sån spelare, jag tror att det ligger ganska färskt i minnet hos folk. Den här streaken han hade förra säsongen, så kommer han igång och liksom växlar upp poängleveransen än mer, så kommer den där TSP:n stiga ganska snabbt. Då kommer 7,2 bli 7,3, 7,4, 7,5. Så ja, det skulle kunna vara en sån här att man kan vara en early adopter på Gündogan. Men då är det min tur att vara lite tråkig och ändå säga Gallagher ändå.
Ja, det är härligt. Vi gillar ju Cancelo in istället för Creswell i alla fall. Och att plocka ut Havertz gör han ju helt rätt i, tycker jag. Nu Lukaku och Werner tillbaka också och så där. Jag tror att Havertz kan få en del speltid, men ingen spel man behöver hålla. Han har även en fråga om när det är läge att dra sitt wildcard, och vi är väl så tråkiga som vi har varit tidigare på den här frågan, att det finns liksom inget självklart svar på den frågan, utan man måste se till sitt bygge när det liksom passar bäst och dra av det, helt enkelt.
Men där kan man ju säga att om det är så att man ändå då spanar mot, say, Game Week 15, då tror jag till och med att du kan köpa in det på en Gemenes 2 Game Weeks i en pant, där man vet att jag kommer ändå ha ett wildcard att dra då.
Absolut, men nu har han ju Creswell och Havertz som ska ut just den här veckan.
Just det, det var så.
men absolut, då hade jag gillat det på ett helt annat sätt. Jag hade till och med kunnat gillat att plocka in en Callum Wilson, kanske inte för den här veckan, men liksom sen. Brian van den Brink, det är ingen fråga, han skriver bara Vardy. Bra spelschema nu framåt, men iskallt lag och iskallt spelare. Punkt. Jag vet inte om man vill resonera kring Vardy. Hur hade du gjort om du hade suttit med Vardy i det här läget? Som sagt, spelschemat ser ju rätt fint ut för Leicester, men de är kalla alltså.
Ja, de är iskalla. Nej, men det är min fråga nu. Offrar man ett byte där uppe? Och ja, det är... Vi var ju inne på det tidigare med budgetanfallare. Jag tycker att det finns liksom pengar att spara här. Och har man så mycket pengar investerat framåt, förmodligen, jag förmodar att man sitter med Sala också. Då hade jag sett ett läge i att lösgöra lite stålar. Sen, om man gör det liksom i ett byte med Vardy ut en vecka och så väntar. Eller om man istället kanske liksom väntar in och har två fria byten och sen ger sig lite handlingsfrihet att... Ja, men att kunna göra liksom Vardy ut och sen växla över det till att växla upp en budgetback till en premiumback till exempel i samma vecka. Nu när de ska möta Watford hemma. Jag hade kanske, liksom, kanske vilat lite på hanen en vecka för att sen kunna göra ett dubbelbyte med honom ut efter det.
Jag hade absolut också sett till att ha ett dubbelbyte, och jag skulle göra det med Leicesters fina spelschema och med en Vardy som vi vet kan hitta på något när som helst. Jag tycker så här, jag tycker Gottman, även om man har två fria, kan sitta kvar med honom. Och där går det egentligen till sig själv, och du är inne på det. Då får man se på sitt bygge. Är man nöjd med sitt bygge i övrigt? Ja, men sitt kvar med honom. Jag tycker en fin spelare att liksom sitta med det här spelschemat, om man inte behöver pengarna på annat håll. Om man till exempel som mig, den här gameweeken där jag sitter med en Brandon Williams som en femte försvarare och kan göra honom till Cancelo som man inte har, eller någon annan av de här premiumbackarna vi pratar om, ja, men då är det ett ganska bra läge att liksom omfördela pengarna. Men Jag har ju jättesvårt att hitta anfallare som jag vill plocka in. Därför prioriterar jag inte anfallsbyten. Så ett byte på Vardy just nu för mig, det hade varit för att, som sagt, inte prioritera anfallsbytet, för att prioritera ett byte någon annanstans i sitt lag och förbättra generellt. Så är du nöjd med ditt lag då? Det var suttit där med Vardy och varit glad. Hoppas på att det vänder. För Leicester egentligen. En annan anfallare, vi pratar inte jättemycket om honom. Men Robin Andersson undrar om det är läge för Saint-Maximin nu för de kommande 5-6 gameweeken istället för en spelare som Adam Armstrong i Southampton till exempel.
Ja, alltså ska man vara ärlig så har ju Saint-Maximin sett hetare ut än Callum Wilson i de senaste matcherna. Och nu är det Arsenal borta, Norwich hemma, Burnley hemma. Han är väl ett av de där alternativen. Sen om han är det man väljer att gå på eller inte, jag vet inte. Det finns många alternativ att välja på. Jag vet inte om jag hade bytt in Saint-Maximin nu. Han står inte högst upp på min önskelista.
Alltså det är vi har sagt hela tiden, tycker jag. De här anfallsbytena är så svårt att hitta någon prioritering på. Ja, det är om du har ett bra bygge i övrigt och inte vill göra någonting annat och sitter med två fria, att man liksom kan göra ett sånt byte. Även om det inte är i samma lag så ser jag det typ som ett sidledsbyte faktiskt. Det är en coin flip. Det kan lika gärna vara så att det är Armstrong som tar mest poäng liksom här framöver.
Mm. Jag fick en känsla av att han skulle vara på afrikanska, men han är väl fransman, Saint-Maximin, va? Jag tror att han är fransman.
Den törs jag inte ta på uppstuds. Det kan vara värt att kolla dock.
Precis, och vi kan väl lägga med den brasklappen på att man liksom men ändå lägger med det någonstans i bakhuvudet inför nu när det blir tajta grejer, att man ändå har med sig det, att många av dem som kommer från afrikanska länder, de ska iväg och spela. Eller åtminstone har du tänkt att byta in och kolla upp om de ska iväg. För det blir ju en faktor snabbare än man tror. Man tänker, ja men det är långt kvar. Jo, fast byter du in någon av dem, då sätter du liksom ett problem to be i laget. Och ibland kanske man gör det medvetet, men att det är tråkigt att liksom göra det och sen komma på att, åh fan, det skulle jag inte ha gjort.
Han har gjort U-landskamper för Frankrike, ser jag. En annan anfallare, Afif Khan. När ska man ta in Watkins?
Det är ju en spaning som jag gillar. Jag tycker Watkins har sett bra ut de senaste matcherna. Spelschemat är ju fortsatt lite tufft, en 4 gameweeks till ungefär. Men från gameweek 17 där, Norwich Burnley. Det är många lag som har fått den matchkombon i rad, det gillar vi ju. Norwich borta, Burnley hemma. Det kommer visserligen Chelsea hemma, men sen kommer Leeds och Brentford. Så att från Game 17 så har i alla fall jag lite span på Ollie Watkins.
Absolut. Sen har väl Aston Villa gått och fått någon riktigt, riktigt bra tränare, va?
Ja, han fick en bra start om inte annat. Vi får väl se. Jag tycker ju att det är ju en spelartrupp där det ändå finns potential. Så att, det ska bli intressant att se vad Gerard kan göra med dem, och ja, men framförallt offensivt, det är väl där hans kunnande ligger. Så att, vi får se, Bailey och Buendia, de här, det är mycket möjligt att någon av dem kan få en rejäl utväxling, men Watkins är väl den som känns allra hetast som läget är just nu. Men dra nytta av de här 4 gameweeksen som kommer nu ganska tajt och spana inför Game Week 17.
En väldigt kort fråga då. Chris Carlson kommer undrar om man ska ge Havertz till Foden eller till Jota. Och då får vi utgå från att vi får besked att Jota är hel.
Vad säger du?
Det är svårt. Alltså jag är så partisk här. Jag har Jota och har inte Foden.
Och tvärtom för mig.
Ja, och då är jag ju livrädd för Foden. Ja. Samtidigt Jota är billigare. Jag vet inte, det är som fruktansvärt coin flip tycker jag. Kanske liten fördel till Foden ändå, skulle jag säga. Och det är väl lite kopplat till det här med att Firmino ryktas vara tillbaka mer eller mindre.
Ja, men det finns många aspekter att väga in i det. Som sagt, sitter du, hur sitter du lastad på City i övrigt?
Förmodligen inte, tänker jag.
Nej, precis. De flesta sitter ju på Salah Trent, och då kan det ju ha med lite täckning att göra. Att vi har täckning med Foden till exempel. Det kan vara ett sånt tänk. Men ja, lite beroende på kanske hur det egna bygget ser ut. Det finns ju case för båda, och på förhand så är båda bra alternativ.
Ja. Jon Dahlström ställer en fråga som jag inte riktigt förstår. Han skriver Jota eller Mount mot Gallagher. Då antar jag att han ska byta in Gallagher. Men Jota, nu liksom hade jag svårt att välja här. Men Jota ska man väl inte byta ut om vi inte liksom vet, får besked att det ska vara en riktigt allvarlig knäskada. Men det lät ju mer som att det var en smäll knä mot knä.
Ja, men precis. Nej, herregud. Tvärtom. Jota är vi många som blickar mot att plocka in. Sen är det inte fel att ta in Gallagher, men det finns garanterat andra att byta ut.
Ja, jag hade prioriterat Mount då. Även om jag inte tycker det kanske är ett prioriterat byte heller. Men Mount till Gallagher kan jag förstå på något sätt. Jota till Gallagher, det tycker jag inte. Jag håller Jota högre än Gallagher. Svante Bornehag, vågar man göra Grealish till Jota? Eller är det för osäkert? Jag vet inte om man menar det osäkra antingen på skadesituation eller kopplat till Firmino. Annars, vem hade vi kikat mot? Han har tröttnat på Grealish och har dessutom en del pengar i banken. Och han behöver göra det här bytet eftersom att han har en hel del skadebekymmer och sådana här saker. Och liksom, för att få ihop det så behöver han göra något byte och få till det här. Och jag kan väl liksom se då sidledsbytet till en Gündogan. Jag vet inte om jag har snöat in här.
Ja, kan vara ett alternativ. Nej, Grealish har ju verkligen fadat ut. Tappat lite speltid, tappat fart. Vi var ju inne på för ett par gameweeks sen att ja, men nu väljer City tillgång och så håller du den. Men det finns ju också liksom det finns ju en gräns för allting. Och till slut står du och håller liksom i ett rep, men det finns ingen häst kvar i andra änden, och då kanske det är dags att inse att det är dags att släppa det där repet och gå vidare. Sidledsbytet till Gündogan, ja, eller till Foden.
Jag tänker också om man behöver göra bytet och nu det ser ut som att liksom Grealish är borta. Det är väl liksom det, annars hade jag nog ändå rekommenderat att sitta kvar med Grealish. Ja, det är det där. Jag tycker inte att man ska hoppa så mycket mellan City-spelarna. De kommer komma in i lite olika stimmen. Poängen kommer att komma. Men om man är skadad och liksom missar och man verkligen behöver göra bytet. Sen så Jota som man föreslår, ja, men det är ju bra alternativ. Jag ville bara kasta upp något annat. Och då nämner jag Gündogan. Yes, Jens Thors är helt uppgiven. Han bytte bort din favorit Bernardo Silva för han inte trodde att han skulle göra så mycket poäng. Han bytte ut Rafinha för att han var skadad hela tiden. Och när han gjorde det så gjorde han mål 2 raka omgångar. Han säger att han snart ger upp. Och sitter med Kane och konstaterar att skulle jag byta ut Kane nu skulle han göra mål. Vi kan väl alla känna igen det. Man kommer in i så här dåliga perioder och onda cirklar. Att dåliga beslut leder till fler dåliga beslut. Och det är väl bara att säga det. Att liksom försöka se nyktert på det. Att inte göra förhastade saker. Till exempel tidiga byten är jättedumt att göra när man är inne i en sån här ond period. Att liksom låta det gå lite tid och göra sena byten istället. Precis som man är inne på. Jag hade absolut inte rekommenderat honom att byta ut Kane om man nu sitter med honom. Sen kanske det visar att Kane kommer blanka nu i alla fall. Ja, men då får det vara så. Det är värre att byta ut honom och så exploderar han mot de här sämre motstånden.
Ja, precis. Och sen tycker jag att när man har hamnat i den här liksom snedgungen och man kommer fel på det, risken då blir att man bara jagar förra veckans poäng. Låt säga nu, men Reece James spelade nu ikväll när vi spelade in tisdag. Han spelar mot Juventus hela matchen. Det är ju inte liksom helt omöjligt att han faktiskt blir bänkad till helgen. Och det kommer vara många som har tagit in honom. Men låt säga att man inte har tagit in honom. Och känner att jag måste dit. Och så blir han bänkad. Och då liksom vänder man blicken ifrån honom och så går man mot den som tog poäng nu till helgen istället. Och så hamnar man fel där. Och så, men jag skulle ha tagit in James. Ja, just det här liksom att faktiskt backa lite. Så vem är det jag faktiskt egentligen vill ha? Ja, okej, det är ju James. Att han blir bänkad eventuellt. Det är egentligen på ett sätt oväsentligt. Du vill ju fortfarande ha honom i bygget för han kommer och kötta in poäng. Och jag kan känna att när man hamnar i en dålig cirkel så är det ofta man hamnar. Att man liksom bara jagar förra veckans poäng. Och då kan det vara värt att lyfta blicken lite. Kolla över ett par gameweeks tillbaka. Vem är det jag faktiskt vill ha in? Och vad är liksom det sunda bytet här? Inte bara jaga den som råkar ligga högst upp i poängtoppen just föregående vecka.
Eller kanske till och med rekommendera att bara skippa och göra ett byte för en vecka. Se till att du får två byten och bara ta en liten paus från allting. Sätt i ordning laget och så liksom ta det lite lugnt. För ofta så liksom börjar man leta, man ska hitta något byte att göra som ska liksom vända den här liksom dåliga trenden. Att istället för att göra det, bara acceptera att nej, blir det lite paus och sen så har man två fria byten där man kanske kan göra någonting mer och man kanske har samlat sig och kan liksom se lite vettigt på situationen. Det behöver inte heller vara helt fel. Sista frågan då från Pontus Gunnlycke. Han var ju också inne på det. Son såg helt bortkommen ut senast mot Leeds och rena turen att Spurs fick 3 poäng. Blir det någon jävla konteffekt eller inte? Han är då alltså skapligt sugen på att kasta ut sin enda Spurs-tillgång redan efter en vecka i laget. Något jag inte rekommenderar. I och med hur han går på mot Son så antar jag att det är han har. Och det är väl den jag skulle vara mest orolig över. Reguljon rekar ju till och med. Och Kane tycker jag liksom ändå man såg tendenser för. Men ja, jag tycker ändå inte om man har gått på sån att det är någon man skickar ut nu. Eller vad säger du?
Nej, inte med det här spelschemat. Sitter man investerad i en Spurs-spelare nu, då ska det ju till liksom en skada för att man ska blicka därifrån. Utan då får man ju se till och det gäller att komma ihåg när man tar in en spelare också. Att, ja, men vi pratade om Kai Havertz för ett antal veckor sedan när man tog in honom för typ 3 bra matcher och så hade han liksom levererat lite dåligt de 2 första. Jo, men du måste ju också räkna in en tredje. Du kan inte plocka in honom. Ja, han spelade dåligt de 2 första så skickar jag honom. Ja, men så flög han i tredje matchen. Återigen, kliv tillbaka. För vilka matcher var jag tog in honom? Visst, nu hade ju Spurs en bra match, men du har ju förmodligen tagit in en sån till stor anledning för kanske framförallt Gameweek 13, 14, 15. Som ju är 3 riktigt bra matcher. Och då måste man någonstans, även om det inte ser jättebra ut, ge honom den chansen. För jag håller med, han har inte sett superbra ut. Men helt ärligt, hur många blir jätteförvånade om vi ser 3-4 returns som nästkommande 3 gameweeksen ackumulerat för sån med det motståndet. Det är ju ingen som kommer tappa hakan. Så att, lugn, sitt lugn i båten bara.
Jag var också inne på det i vår Patreon-tråd. Det var någon som liksom ville få betalad till förstånd. Och så här, visst är jag ute och cyklar nu med Lucas Moura om man skulle kolla mot honom som en lite billigare ingång i Spurs, men man ändå vill dit. Och jag avrådde för det. Och en anledning är att jag skulle inte alls bli förvånad om Conte stökar om lite och går över till en 3-5-2 snarare än en 3-4-3 som man har spelat nu. För det tycker jag är problemet, att Son kommer lite långt ut på kanten. Men Conte skulle absolut kunna känna sig, nu har jag testat det här några matcher, tycker inte riktigt få den effekt som jag ville få. Alltså de här wingbacksen kommer fortsatt vara en del, men vi resonerar ju en del inför om man skulle gå på en 3-4-3 eller en 3-5-2 och då flytta in Son bredvid Kane snarare. Och det hade ju verkligen gynnat Son, tror jag. Och det kan mycket väl hända här vilken omgång som helst. Jag säger inte att det blir så, men det skulle kunna bli så. Och då helt plötsligt så kan det bli intressant. Tänk om det är det som gör att Spurs lyfter, och då tror jag att lyfter de så kommer Son och både Son och Kane vara en del utav det. Så jag tycker att man bara sitter kvar där helt enkelt. för att undvika att hamna i den här snegungan alla Jens Tors som han pratar om. Yes, men med det kanske vi ska slå igen butiken. Stort tack för att ni har lyssnat. Jag önskar alla ett stort lycka till inför helgens Game Week. Och sen så har vi en så här quick turnaround med en midweek Game Week 14 som börjar på tisdag. Vi kommer ju såklart som alltid spela in avsnitt sena tisdagkvällar. Då kommer vi lägga fokus på Game Week 15 som kommer till efterföljande helg. Men vi siktar på att köra en Facebook livesändning, kan vara bra för alla att känna till här på söndag kväll efter att Game Week 13 är avslutad. Och där tar vi emot lyssnarfrågor, kör kaptensdiskussion inför midweek Game Week 14 och lite sånt där. Så var gärna med oss där. Vi kommer utannonsera lite närmare om tider och lite sånt där. Men det kommer. Så vi ska försöka köra lite såna här Facebook Live-sändningar när det är såna här midweek-veckor. Ja, stort tack för att ni har lyssnat och ha det bra. Hej då!
Ha det gott. Tja!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.